Välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Joel Abrahamsson, utvecklare och teknisk ledare. Välkommen.
Tackar.
Jätteroligt att ha dig med här.
Tack för att du var med.
Vi jobbade på samma företag i en vecka, tror jag. Jättelänge sedan.
Ja, precis.
Jag tror faktiskt jag fick ärva din iPhone 3G.
Inte datorn, hoppas jag.
Nej, jag fick en Sproilans dator och din telefon.
Det är bra. Jag gjorde misstaget att beställa världens liksom fetaste dator där på det jobbet.
Ja.
Man fick släpa den med bärkärra.
Och då jobbade vi... Den veckan som vi jobbade tillsammans så jobbade vi på en webbbyrå, och då körde vi Epic-server för hela slanten. Mm. Och du hade kodat ett open source-projekt som plötsligt gjorde alla Epic-serverutvecklare typ 5 gånger så effektiva som de var innan.
Åtminstone glada, kanske.
Ja.
De blev effektivare. Men...
Page Type Builder, vi sätter det så.
Mm, stämmer bra.
Kan inte du berätta lite kort bara vad den gjorde för något och varför alla utvecklarna blev så glada?
Ja, alltså Epicserver på den tiden, det här var ju, vad var det då, version 6 tror jag. Och Epicserver version 6 och tidigare versioner byggde egentligen på att det skulle finnas 3 roller inblandade. Det skulle finnas en redaktör, vilket var den personen som skulle skriva texter och lägga upp bilder och så vidare. Det skulle finnas en utvecklare som byggde mallar. Och sen skulle det finnas en tredje person som skulle vara en administratör, som var den som skulle liksom vara kittet mellan utvecklaren och redaktören. Och den personen skulle definiera sidtyper, vilka typer av sidor som en redaktör skulle kunna skapa. Och så skulle utvecklaren bygga mallar för de där sidtyperna. Vilket innebär att de här sidtyperna levde egentligen bara i en databas på sajten. Och man redigerade dem genom Epicservers webbaserade gränssnitt. Problemet med det är att den där rollen administratör fanns i princip aldrig. Det kanske fanns power users av olika slag bland redaktörerna, men den där personen som gick in och liksom sa att jag ska ha en sidtyp som heter så här och som ska ha de här egenskaperna, den fanns väldigt sällan. Vilket ledde till att den som fick ta administratörsrollen var en utvecklare. Och utvecklare blir inte jätteglada av att sitta och klicka runt i grafiska gränssnitt för det mesta, utan föredrar att skriva kod och gärna kunna versionshantera sin kod. Och de här sidtyperna var i mångt och mycket liksom en del av koden. Även om någon kunde gå in, en icke-tekniker kunde gå in i det här grafiska gränssnittet och skapa sig en ny sidtyp, så hjälpte liksom inte det, för det fanns ändå ingen mall som kunde rendera det förrän en utvecklare hade varit där och skapat en sån. Så det PageType Builder gjorde var helt enkelt att det tillät utvecklare att skapa sådana här sidtyper i form av klasser, C-sharp-klasser, som sedan lästes upp vid uppstart, och så skrevs det ner till databasen att liksom, de här sidtyperna fanns. Och det möjliggjorde att utvecklare dels kunde börja versionshantera de här sidtyperna, de kunde skapa sidtyperna i form av kod istället för att klicka runt i ett grafiskt gränssnitt. Och man kunde väldigt enkelt, hade man liksom skapat, tidigare var ju ett problem att om du skapade en sidtyp i en testmiljö så fanns ju inte den i produktion. Så när du skulle driftsätta dina kodförändringar sen, så var du tvungen att också kopiera med dig de här ändringarna som du har gjort i det grafiska gränssnittet över. Och det var inte alltid det lättaste, eller alltid man kom ihåg det ens en gång. Så nu helt plötsligt så blev de här sidtyperna blev kod istället, helt enkelt. Och det tenderade att göra utvecklingen både roligare och snabbare.
Jämförelsen jag har hört var att det blev som code first i Entity Framework.
Det är mycket länge sedan jag jobbade med Entity Framework, men det låter rimligt, ja.
Och den här pluginen, kan man säga plugin? Det här projektet,
ja.
det fanns med i princip alla Epicserver-installationer från och med 2010 fram tills att Epicserver själva tog de din kod och införlivade i sin kodbas, eller kopierade de bara funktionaliteten?
De tog nog inte min kod. Det hade varit efter att ha lärt känna mjukvaru eller den typen av, alltså jobba med programvaruutvecklingsföretag som säljer programvara, så är det ganska, för vad jag lärt mig, att det är väldigt känsligt att bara ta kod så där. Men det de gjorde var väl att de inspirerades väldigt mycket och tog många av koncepten, men de gjorde en egen implementation av det till Episerver 7. Och ingen var väl gladare över det än jag, för då behövde inte jag hålla på med det längre.
Det här var inte det enda Episerver-projektet du gjorde, för du startade sedan ett helt företag baserat på en add-on också till Episerver.
Ja, precis. Eller det var egentligen inte meningen att det skulle bli en add-on till Episerver. Men jag var ute och konsultade, jobbade åt ett centralt Bonnier-företag på den tiden. Och där träffade jag på ett par andra personer, Henrik och Marcus. Och vi löste ett problem åt den kunden som handlade om sökbarhet i Episerver, vilket Episerver CMS alltid har, eller sedan länge har varit ett problem. Episerver har varit väldigt byggt för att lista saker ur ett hierarkiskt sätt baserat på sidträd eller innehållsträd. Men vill man göra liksom sökningar korsöver, till exempel jag vill hitta alla artiklar skrivet av en viss författare till exempel, så har Episerver haft ganska dåligt stöd för den typen av funktionalitet traditionellt sett. Så då löste vi ett problem åt den kunden med hjälp av att vi byggde en liten plugin till deras sajt som i sin tur indexerade deras sidor i Solr. Och sen när vi hade gjort det så satt vi och käkade lunch en dag. Och på den tiden, det var side note, men ändå, så visste att vi åt alltid lunch på ett ställe som var en kombinerad läderbutik och café. Där vi alltid åt lax. Så det var alltid lax på läderbutiken. Låg i samma hus. Anyway, vi satt och åt lax på läderbutiken. Och så kom vi börja snacka om att så här, tänk om nu har vi liksom lagt 2-3 veckor på det här. Tänk om vi hade haft 2-3 månader på oss. Vad hade vi kunnat göra då? Då hade vi kunnat göra något ännu mer kraftfullt av det här. Och vi hade kunnat gå bortom liksom bara Episerver. Utan själva idén vi fick var att bygga någonting som gjorde det enkelt att jobba med Solr egentligen på den tiden som .NET-utvecklare. Så då började vi labba med det. Men på den tiden så hade det precis kommit en ny sökmotor som var liksom konkurrent till Solr som hette Elasticsearch. Så vi bestämde oss för att prova på Elasticsearch istället. Och när vi gjorde det så blev vi alla helt sålda på Elasticsearch. Det var enormt mycket roligare att jobba med det. Det var väldigt dynamiskt och väldigt skalbart jämfört med Solr. Och då byggde vi helt enkelt en produkt som egentligen var hostad Elasticsearch. Och ett .NET SDK för Elasticsearch som la vissa abstraktioner på det som skulle göra det enklare för den utvecklare som inte är komfortabel med sökmotorer och liksom, detaljerna i Lucene att kunna använda kraften av en sökmotor. Så det var grundidén. Sen så insåg man ganska snabbt att för att kunna sälja den här produkten så behövde man någon form av marknad som man redan kände. Och vi kände Episerver-marknaden ganska väl. Så utöver vårt .NET SDK så byggde vi även en plugin till Episerver som skulle göra det väldigt, väldigt enkelt att använda vår tjänst tillsammans med Episerver. Och på den vägen är det. Vi startade ett företag som hette 200OK AB och som hade en produkt som hette Truffler. Som vi sen började försöka lansera.
Det finns en jätteintressant artikel på din blogg som heter Lessons Learned from a Small Tech Startup. Och det som slår mig med den är att, för det vanliga som man tänker som utvecklare är att jag ska sätta mig ner och så ska skriva kod och sen så ska jag sälja den. Men här kontentan verkar vara att det är väldigt mycket runt omkring som man måste tänka på. Utöver själva produkten.
Ja, verkligen. Definitivt. Jag skulle säga att liksom själva kodandet är ju sällan det stora jobbet. Liksom. Eller det är i alla fall den stora utmaningen. Givet tillräckligt mycket tid så kan i princip vem som helst kodar i princip vad som helst. Men det jobbiga är ju att hitta någon som faktiskt vill betala pengar för produkten. Och när någon väl betalar pengar för produkten så måste man också se till att det faktiskt funkar för dem som betalar för det. Och det var väl ett dilemma till exempel som vi hamnade i, att när vi väl hittade våra första kunder och de började betala så betalade de och förväntade sig att produkten skulle fungera. Samtidigt så var det inte tillräckligt mycket pengar för att vi skulle kunna liksom jobba heltid med det eller så. Så det gäller ju, det finns många, många sådana saker att tänka på. En annan sån grej är att många liksom börjar med sälja till medelstora företag eller stora företag, så tenderar de att inte bara så här vilja läsa på en sajt och så klicka på en köpknapp och fylla i kreditkortsuppgifter, utan de vill gärna att man ska komma och visa lite powerpoints eller berätta mer om produkten, och man ska ha avtal, och man kanske inte ens kan ta betalt med hjälp av kort, utan man måste skicka fakturor och så vidare och så vidare. Så det är väldigt mycket där kring.
Jag kommer inte ihåg vart jag läste det, men hemligheten att sälja till stora företag är att lägga på en nolla på priset, för då hamnar man i en helt annan pipeline.
Ja, det stämmer nog bra.
För de som köper in, de vill inte, de vill liksom 10 000 kronor, ja men det orkar vi inte befatta oss med. 100 000 kronor, ja men då kan vi engagera inköpsavdelningen och
Ja, alltså jag tror inte att det är inte nödvändigt att ta liksom mycket betalt bara för att kunna sälja på det sättet. Men däremot så är det klart att, alltså efter att ha jobbat på med den här startupen så har jag själv jobbat på, liksom, på andra sidan, på ett stort företag i en ledande position och köpt in produkter. Och det man inser där är ju att när man, alltså, själva beslutet att köpa en produkt är ett ganska stort commitment. Det är inte bara det att man ska köpa produkten och betala pengar för den, utan du ska också ha utvecklare som sätter sig in i hur den fungerar. Du ska ha jurister som kollar igenom avtal. Du ska kanske ha användare eller redaktörer eller vad det nu må vara som lär sig produkten och så vidare. Så att det är en ganska stor, så själva priset du betalar för mjukvaran är oftast bara en liten del. Så då om det kostar 10 000 eller om det kostar 100 000 är kanske inte det som spelar särskilt stor roll. Jag kanske hellre betalar 100 000 mot att jag får extra bra support och liksom har en bra dialog med leverantören.
Det är helt klart ett annat sätt att tänka på när man är ett företag och när man är en privatperson. Den här startupen, den såldes sen till Episerver som införlivar den i sin huvudprodukt. Det är väl det som...
Ja, eller de införlivade den inte huvudprodukten, men det blev ytterligare en produkt i deras serie av produkter. Och sen så har de väl, jag har faktiskt lite dålig koll på vad som har hänt de senaste åren, men jag tror att det är en hyfsat central del i om man köper en Episerver-installation idag.
Den lever och frodas. Jag sitter och har hand om en instans nu åt en kund.
Ja, roligt. Ja, roligt.
Och nu kommer vi till den biten som gjorde att jag ville ha med dig här på programmet, även om det som vi pratade om hittills också är intressant. Efter det här så gick du till Expressen.
Ja, precis. Eller det gjorde jag väl egentligen inte, utan jag körde eget ett tag. Som man tenderar att göra när man kör eget, så tenderar det att dyka upp diverse olika möjligheter av olika slag. Och en sån möjlighet som dök upp var att jag träffade på en person som heter Peter Frey, som hörde av sig till mig på LinkedIn. Och i hans profil så stod det att han var CTO på Aftonbladet. Men i hans meddelande så handlade precis allting om Expressen. Och då visade det sig att han hade gjort det oförlåtliga, nämligen att gå från Aftonbladet till Expressen och skulle bli ny CTO eller CIO eller vad han nu kallade sig för där. Och till en början så konsultade jag lite där, och egentligen med syfte att hjälpa honom att hitta andra konsulter. Så jag var med på en hel del konsultintervjuer. Så. Men ut med den resans gång så fattade jag tycke både jag och Peter fann varandra, och jag fattade också tycke för Expressen och såg möjligheter att göra en väldigt intressant resa där vi skulle bygga upp en utvecklingsorganisation mer eller mindre från scratch.
Och det är precis det som jag fiskade efter. Du gjorde den här resan och sen så höll du ett föredrag på Öredev 2016 tror jag. Mm. Om hur den hade gått. Och hösten 2016 hade jag börjat på ett nytt jobb där jag hade fått kliva in som team lead. Och den videon var väldigt inspirerande när man var i den positionen. Så du får gärna berätta hur gick den här resan till?
Oj, det finns många aspekter. Eller många olika saker man kan prata om då.
Bakgrunden är väl att Expressen, de körde väl Episerver och hade ett team i Ryssland, eller hur? Det var utgångsläget.
Precis. Det var så innan, vad kan det ha varit då? Jag signade på det vid 2013. Och några år dessförinnan så hade Bonnier gjort ett centraliseringsrace där man hade startat ett koncerngemensamt bolag, liksom intern konsultbolag kan man säga, som tog över mer eller mindre alla Bonnier sajters utveckling och standardiserade på att man körde, dels körde man utveckling i outsourcat till Ryssland, Ukraina och några andra länder, och man standardiserade på Episerver som publiceringsplattform. Och det där gick väl sådär, och efter några år så bestämde man sig för att avveckla det där koncerngemensamma bolaget, och då blev liksom sajterna naturligtvis, de var fortfarande uppe och snurrade, och kvar var också utvecklingsteamen som fanns hos de här outsourcingpartnerna. Men det var upp till respektive Bonnierbolag att liksom ta hem utvecklingen och bestämma vad de ville göra av det där. Så att Expressen 2013 hade en sajt byggd på Episerver, då ganska föråldrad eftersom Episerver 7 hade kommit sedan länge, men de körde fortfarande Episerver 6, och man hade ett team i Ryssland, och sen hade man några eldsjälar i Stockholm som jobbade med helt enkelt att beställa funktionalitet från det här ryska utvecklingsteamet. Och när Peter och jag klev på 2013 så var målet att det fanns inget liksom uttalad strategi om exakt vad som skulle göras, men målet var ju liksom att nu har vi halkat efter en hel del vad gäller digital utveckling, och vi måste äta oss i kapp våra konkurrenter, framförallt Aftonbladet, och se till att vi blir minst lika bra som dem, helst bättre. Så vårt uppdrag, eller Peters uppdrag, var att bygga en ny utvecklingsavdelning från mer eller mindre scratch. Det fanns ju då den befintliga sajten och det fanns det befintliga teamet i Ryssland, men att bygga upp någonting i Stockholm och få det att bli riktigt, riktigt bra.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka våra sponsorer. Det är tack vare dem som ni kan lyssna på Kompilator. Detta avsnitt presenteras av SPP, det hållbara pensionsbolaget. Med mig idag har jag Katarina Berg, chef för Digital Development, och Magnus Hermansson, senior utvecklare. Välkomna! Katarina, jag är nyfiken. Varför är det viktigt med ett hållbart pensionssparande?
För mig personligen är det viktigt att jag vet att jag kan gå i pension i en hållbar värld som finns kvar. Och då tycker jag, när vi sparar så långsiktigt som vi ändå gör med vårt pensionssparande, så är det jätteviktigt att det är ett hållbart sparande.
Magnus, vad skulle du säga är den stora fördelen med att jobba på SPP?
Förutom det viktigaste, att få jobba med spännande teknik och roliga uppdrag, upplever jag att det är en bra arbetsplats för mig som småbarnsförälder.
Aha, kan du ge ett exempel på det?
Ja, men det finns många likasinnande, och därmed så ökar ju förståelsen för hur min dag ser ut och hur jag ska få det att fungera.
Det lät ju väldigt bra. Vad jobbar du med nu?
Just nu har vi många JavaScript-klienter byggda i Angular som vi bygger om till React.
Hur ser det ut på backend-sidan?
Där jobbar vi med .NET uteslutande, Microsoft-stacken och SQL Server.
Katarina, jag har hört att ni söker förstärkning till Magnus. Kan inte du berätta mer om det?
Vi är ju mitt inne i en digitaliseringsresa som innebär att vi både automatiserar och bygger massa med nya tjänster till våra olika kundgrupper. Så vi har jättemycket roliga saker framför oss. Och vi söker ju folk som vill vara med på den resan.
Magnus, hur kommer det sig att du sökte jobb här på SPP?
Jo, jag hade två gamla kollegor som redan jobbade här och de rekommenderade mig den här arbetsgivaren. Det är en trevlig plats att jobba på. Dessutom så är det förmånligt. Jag tycker till exempel om att vi har 38,5 timmes arbetsvecka.
Sen har vi ju såklart en bra tjänstepension och förmånlig föräldraförsäkring som ger ett föräldratillägg när man är föräldraledig. Och sen har vi en rad andra förmåner också.
Det lät ju fantastiskt bra. Ni som är intresserade av SPP kan gå till kompilator.se/spp så kommer ni direkt till Katarinas LinkedIn-profil. Vilken drömsits och mardrömsits på samma gång. Det är
verkligen.
Expressen.se är en sajt som man inte vill sitta med när den går ner.
Nej, verkligen inte.
Men samtidigt en fantastisk möjlighet.
Verkligen, det är otroligt roligt att jobba med en sajt som alla känner till varumärket kring och känner till och många besöker och sådär. Det är ju väldigt inspirerande. Det är en jäkla skillnad på att jobba med en sån sajt jämfört med en sajt som liksom ingen mer eller mindre märker om den går ner, förutom kanske de som sitter och publicerar innehåll där. Liksom.
I dragningen så nämnde du att ni hade tre vägar framåt att välja mellan. Jag tror att det var uppgradera, bygga från scratch eller förvalta, tror jag, om jag minns rätt.
Mm. Eller vidareutveckla.
Ja, vidareutveckla. Ja, precis.
Precis.
Och vilken bestämde ni er för?
Vi bestämde oss för att ta någon form av medelväg där vi bestämde oss för att egentligen bygga nytt, men att göra det gradvis. Egentligen någonting som jag på senare tid, eller har en kollega som kallar metoden för strypningsmetoden. Det vill säga man har ett befintligt system och det är riskabelt att byta ut hela systemet på direkten. Eller framförallt tenderar det att bli ett väldigt långt och dyrt projekt att göra det. Samtidigt så inser man att det är inget bra att sitta kvar med det där gamla systemet. Så då gradvis försöker man strypa ut det så att man bygger kanske dels en ny funktionalitet på någonting nytt och gradvis försöker man ersätta gammal befintlig funktionalitet också. Och det var den väg vi valde. I ett förrigt sidospår, men jag tycker det är också en intressant liksom, när jag, efter den här resan och även om man har stött på andra uppdrag och utmaningar, så märker man att det är ju väldigt mycket samma frågeställningar som tenderar att återkomma. Just den här, vi har ett befintligt system, vi är inte nöjda med det befintliga systemet, vad ska vi göra? En fråga som jag tror extremt många företag där ute sitter med.
Ja, det är konstigt att det inte har kommit fram kanske inte ett pattern, men det känns som att det borde vara ett, precis som du säger, ett problem som så många har att som har löst på så många gånger att man borde kunna ana mönster som man kan återanvända.
Verkligen. Jag tror om jag någon gång skriver med en tredje bok så ska det nog handla om det ämnet. Det vore roligt att djupdyka i det där. Liksom. Och kan man se några former av mönster kring liksom, när är det rätt att välja den här vägen och när är det rätt att välja den här andra vägen? Det kanske inte finns något, eller det finns garanterat inget enkelt svar, men det skulle vara intressant att kartlägga liksom, i vilka lägen passar olika vägar bäst.
Jag skulle väldigt gärna läsa den boken, så hojta till när den är klar.
Ja, jag får jobba på saken.
Men då bestämde ni er för att gå den här strypningsmetoden, att sakta men säkert flytta över funktionalitet till en ny kodbas.
Mm.
Och hur skär man en sån elefant som Expressen.se måste vara?
Ja, alltså det finns ju många, många varianter. Men det finns egentligen, likt de flesta webbsajter, så finns det ju liksom, dels finns det input och det finns output. I form av input, i form av att det finns en redaktör eller någon som sitter och, i Expressens fall, jättemånga redaktörer. Eller så är det någon som sitter och managerar produkter eller vad det nu må vara. Och så finns det output, eller om man nu vill kalla det för det, i form av den liksom publika trafiken in som konsumerar det som redaktören har skapat. Så det är ju en första skärning man kan göra att separera på de två och fokusera på en av de två bitarna. Och vi valde väl, till en början så valde vi att fokusera på den publika trafiken. Så det är en skärning man kan göra. En annan skärning man kan göra är ju, det finns ju massa med varianter. Du kan ju välja att liksom ge det på, jag vet inte, vi börjar med att ge oss på sidfoten av någon anledning. I vårt fall så bestämde vi oss för att ge oss på en given kanal. Det vill säga, på den tiden eller nu för tiden också, så kan man egentligen dela upp liksom den publika internettrafiken i datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Och vi bestämde oss för att ge oss på surfplattor. Av den anledningen att på den tiden så hade inte Expressen någon jättebra upplevelse i surfplattor, och vi såg en väldigt stor tillväxt av surfplattor just då 2013. Så vi byggde, det vi gjorde var helt enkelt att vi bestämde oss för att bygga en separat sajt för just surfplattor som trafiken från surfplattor skickades till. Och vi valde att inte bygga den på den befintliga tekniken vad gäller lagring av innehåll. Utan det vi gjorde helt enkelt var att vi gav oss in i vår befintliga Apple-serverinstallation och byggde en liten plugin så att varje gång en användare tryckte på publicera-knappen där, så förutom att det blev publikt åtkomstbart på internet, så serialiserades innehållet också och skickades vidare till en separat datalagring, i vårt fall Elasticsearch, som vi i sin tur byggde ett API på, och så byggde vi den här tablet-sajten ovanpå det. Så det var den första skärningen vi gjorde. Sen gradvis så flyttade vi också över de andra kanalerna, mobil och desktop, till att också bygga på det här API-et som vi hade byggt, samtidigt som vi naturligtvis vidareutvecklade API-et. Och först efter att vi var klara med det, eller det kanske påbörjades parallellt, men i alla fall någonstans efter att vi hade flyttat över en del av trafiken, så började vi också ge oss på redaktörsupplevelsen för att på sikt kunna även göra oss av med vår aningen föråldrade Episerver-installation.
Utöver den här tekniska resan som ni gjorde, så byggde ni teamet som skulle göra det här också. Och det var en punkt som jag tyckte lät så himla bra, att det inte skulle, jag kommer inte ihåg exakta formuleringen, men kontentan var att det skulle inte finnas någon fruktan, no fear.
Ingen rädsla.
Ingen rädsla, precis. Kan du berätta vad, hur det,
ja.
Vad är tanken med det är klart man inte vill ha rädsla, men mer konkret.
Ja, men jag tror att framförallt när man börjar liksom, när man pratar utveckling i större skala än att det är en ensam utvecklare som sitter och bygger någonting, eller det är ett, man är ett litet team som sitter och bygger en ny site från scratch eller sådär, så i större organisationer så dels har man ju ett befintligt system som man förhoppningsvis tjänar pengar på. Och det innebär ju att misstag är ju associerade med kostnader. Det är helt enkelt farligt att göra fel. Och då tenderar man som företag eller som organisation ofta att addera massa processer för att begränsa de här riskerna som finns. Och det är naturligtvis ett sätt att hantera det på. Dilemmat är väl att jag tycker att den typen av den approachen för att begränsa risker, att introducera processer av olika slag. Alltså med processer som menar jag till exempel att någon ska signa off för att en utvecklare ska få deploya till produktion. Eller det kanske rent av är så att den utvecklare som har skrivit koden inte får deploya till produktion, utan måste göra någon form av handover till någon annan som är ansvarig för själva driftsättningen. Det är den typen av approach att begränsa risker och potentiella kostnader i min mening är ofta inte särskilt kompatibel med det medium som vi jobbar med i form av internet eller webben. Naturligtvis om jag jobbar med mjukvara till pacemakers eller möjligtvis rymdskyttlar eller kanske rent av bankomater så finns det ju liksom en begränsning i där hur ofta jag kan deploya och hur jag kan hantera mina deployer. Men jobbar jag med internet så kan jag ju mer eller mindre pusha ut en uppdatering när som helst. Vilket innebär att ett annat sätt att begränsa riskerna vid till exempel driftsättningar är ju att göra det väldigt, väldigt enkelt och smidigt att åtgärda problemet snarare än att göra allt mellan himmel och jord för att se till att det aldrig blir något problem överhuvudtaget. Så det var väl ett mindset vi strävade efter, att göra det väldigt enkelt att deploya och naturligtvis så försöker vi begränsa riskerna att någonting ska gå snett i produktion. Men vi har nog väldigt mycket mer fokus på att kunna snabbt åtgärda någonting om det gick fel i produktion snarare än att göra allt för att det inte skulle hända. Det är väl ett exempel på vi strävade efter att vi vill ha utvecklare och resten av organisationen också för den delen som skulle vara modiga och som skulle våga göra saker utan att ha massa hängslen och livrem i form av processer utan snarare ha skyddsnät i form av tester, automatisering och inte minst snabba deployer och övervakning. Så att dels ville vi begränsa riskerna för deployer, vilket jag tidigare upplevt som varit när jag jobbat i stora organisationer har varit ett ganska stort problem faktiskt. En annan rädsla kan ju vara så att man kommer in som till exempel juniorutvecklare och så kommer man in i en kultur där man är mer eller mindre rädd för de andra mera seniora utvecklarna. Det ville vi definitivt inte ha. Så ett sätt att hantera det på och helt enkelt att se till att visa att nya utvecklare att vi litade på dem. Ett sätt att hantera det på var, eller en åtgärd som vi gjorde för det var att se till att folk som kom in som nya hos oss gjorde minst en driftsättning redan första dagen.
Att på första dagen på ett nytt jobb få göra en deploy till produktion, för det handlar om en deploy till produktion, eller?
Absolut, självklart.
Det är, jag har inte varit med om det tidigare. Hur funkar det? Hur var erfarenheten efter att ni hade gjort det här ett tag?
Det funkar alldeles utmärkt skulle jag säga. Det finns en nyckelfaktor till det var ett beslut som vi fattade ganska tidigt var att vi skulle jobba väldigt, väldigt testdrivet i form av automatiserade, vad vi kallar för feature, på Expressen kallade för feature-tester. Andra kanske skulle kalla det för, jag vet inte vad, integrationstester eller funktionalitetstester. Men vi försökte skriva all vår kod på ett sånt sätt att det alltid fanns en testsvit som testade applikationen ur liksom en användares perspektiv och som testade applikationen som om applikationen vore en svart låda, det vill säga testerna visste ingenting. Testernas setup kanske visste saker om applikationen, men själva testerna visste aldrig någonting om implementationsdetaljer i koden. Och genom att ha den typen av tester på plats så kunde man vara hyfsat säker på att gick testerna igenom om man deployade till produktion så var risken att någonting skulle hända väldigt, väldigt, väldigt liten.
Hur skriver man sådana tester? Är det heter Gherkin-tester eller?
Ja, i vårt fall så använder vi oss av ett testramverk som heter Mocha Cakes. Mocha är liksom vi kodar mycket Node. Mocha är väl liksom ett av de stora testramverken där. Och där skriver man R-spec-liknande tester, det vill säga man har describe-satser och så har man it-satser. Typiskt anpassat för enhetstester eller nivån över det. Men vi använder ett tillägg som heter cakes där man istället skriver på syntaxen given when then. Så att liksom, givet att den här artikeln är publicerad när en besökare går till den här URL:en, då ska den se den här rubriken till exempel. Så i det fallet så, om man säger att det var en sajt som vi byggde, så skulle det testet ha stubbat ut API-anropet för att hämta innehåll. Det skulle ha sparkat igång applikationen som är sajten. Och sen så skulle helt enkelt ha gjort ett HTTP-anrop till applikationen, hämtat den HTML som vi får tillbaka och assertat saker på den HTML:en, till exempel vilken rubrik som visades eller i vilket format en bild skrevs ut eller vad det nu må vara. Så tester, om man återkommer till din originalfråga, nämligen så här, hur funkar det att bygga en avdelning där alla förväntas göra en produktionssättning första dagen. Så tester är väl en viktig del där. Man måste ju ha på något sätt, man vill inte ta in en ny anställd eller en ny konsult och sätta den personen i en stol och så säger man liksom här, deploya. Det kan man ju naturligtvis göra, men värdet av det är ju ganska litet. Utan det intressanta är ju snarare att kommer in en ny person, den personen har tillgång till de relevanta Git-reporna, har tillgång till produktionsmiljön, kan checka ut koden, kan köra testerna, kan göra kanske någon form av förändring, också den testdriven naturligtvis, och sen kan på ett enkelt sätt deploya den koden. Får man det, då får man ju dels så kan man på något sätt visa att man har snabba och smidiga processer, men man får också en liksom, förmedlar också en känsla till den nya utvecklaren av att vara produktiv från dag ett. Och inte minst modig kanske.
Det låter som en väldigt gedigen resa som du och Expressen gjorde ihop. Du är inte kvar där idag.
Nej, idag är jag egen konsult igen som jag var innan.
Just det. Har du någon känsla för hur det du har byggt upp fortsätter att utvecklas? Jag tänker på hela kulturen som du strävade efter att bygga upp. Hur den lever vidare?
Nej, men jag tycker att det efter att jag slutat så har det fortsatt i samma positiva anda, tycker jag. Det är en välfungerande, mycket bra utvecklingsorganisation. Sen är det så, jag menar, det är alltid så här, var sak har sin tid och de har nya utmaningar nu. Och i mitt fall så, jag var där i 4, kanske 5 år, jag har inte räknat exakt. Och i mitt fall så, när jag klev av så kände jag väl att när jag signade på så var det för en resa för att bygga någonting, och den dagen jag slutade så kände jag att det var liksom klart och att det kanske behövdes nytt blod med nya färska idéer för att ta utvecklingsavdelningen till ytterligare en nivå.
Joel, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Prata kultur i utvecklingsteam. Det var jätteintressant. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.